Discover Canada's most compelling true crime stories with True North True Crime.
Join hosts Caitlin and Graham as they delve into gripping cases of murder and disappearance.
My brother was such a huge light in everyone's life that he touched.
Through in-depth research and exclusive family interviews, uncover the truth behind the headlines.
I will never stop until I find out the truth. Until I'm 6 feet in the ground, I will never, ever stop.
True North True Crime is available right now wherever you listen to podcasts.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i 8 delar av och med Alexander Mork. Del 3. Som en levande död.
Du skickar ju iväg mig på något sånt äventyr här senast vi pratade, när vi pratade om Ulf Olsson.
Du menar Helénmordet?
Ja.
För det, grejen är den att Helénmordet, om det är det ärendet, så det är ju avdömt och klart. Och för är det så att det skulle kunna vara fler som har varit inblandade? Är det så att det kan ha gått till på ett annat sätt? Eller att man får kanske ytterligare... Du vet ju själv att vi vet ju inte exakt hur försvinnandet gick till. Vi vet inte exakt var hon förvarades. Vi vet inte var hon förvarades under den här tiden och så vidare. Vi vet ju bara att varifrån hon försvann. Varifrån Hörby hon anträffades på platsen. Däremellan vet vi inte vad som har hänt. Skulle det vara så att man får tag i ett vittne som kan berätta sådana saker. Eller helt plötsligt att det är någon annan som har dödat henne än Ulf Olsson eller sådana uppgifter.
Ja, och jag kan redogöra för hur jag tänker runt omkring det, om vi kan prata.
Ja, självklart gör jag det. Jag tycker själv låter intressant att du säger.
Jag hade lyssnat om och om igen på förhören med den dömde mördaren Bengt Karlsson under produktionen Nattvandraren.
Svårt att fatta det när du tänker med vissa tankegångar hur du har kunnat gjort det här och varför det har blivit så. Men när du kommer in i den här känsloställningen, när du känner det här som du sa innan, du känner sina tickande bomber.
Är de tankegångar? Ja, det är bara nu under de här dagarna. Mm. Som jag känner att jag bara tänker efter, liksom, vad fan liksom, har jag med om allt det här?
Ja, men tror du inte, Bengt, att även tidigare har du fungerat?
Efter att ha påbörjat en egen utredning, efter misstankar om att det kunde finnas fler brott som aldrig tidigare uppdagats, ramlade jag över en annan polisutredning. Och jag skulle verkligen vilja betona, ramlade över.
Det var ett mord i Hässleholm som jag skickade till dig också.
Hässleholm. Ja, men det var väl Jannica-mordet. Det var väl hon som hittade snaken.
Det var Jannica. Kanske det var. Det kanske
ja,
var.
Det är ju Ulf Olsson som
gjorde det. Ja, det var Ulf Olsson, just det. Ja. Mm.
Ett par fall på min lista med nyhetsartiklar som jag skickade till kriminalinspektör Monica Olhed var mord som redan var lösta. Och ett av de lösta fallen var mordet på det 26-åriga Jannica Ekblad i Malmö. Ulf Olsson är redan dömd för mordet och även för att ha mördat den 10-åriga flickan Helene Nilsson i Hörby i mars 1989.
Motivet kan enligt tingsrättens mening inte gärna ha varit något annat än att gärningsmannen anser sig tvungen att undanröja Helen för att kunna undgå ansvar för det sexuella övergreppet mot henne. Vår fantasi räcker inte till för andra hypoteser. Mot bakgrund av det jag har sagt så menar tingsrätten alltså att det föreligger övertygande bevisning om att Ulf Olsson gjort sig skyldig till, förutom grov våldtäkt, även mord och människorov mot Helen Nilsson. Det är för bedömningen av påföljdsfrågan nödvändigt att Ulf Olsson genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.
Och här någonstans går jag vilse i en labyrint. För utöver de olika bevis som jag har funnit på att en man med stora grova händer som kallas för Bengt figurerar i polisutredningen om mordet på Jannica Ekblad, så berättar även Monica om ett möte med en misstänkt som hon har tänkt på länge. Om hur en man som hon kallar för Hörbykillen uppträdde misstänkt och ställde underliga frågor till henne när han topsades som en av de 29 som var misstänkta för mordet på Helen Nilsson.
Men det här gör mig väldigt förbryllad. Varför ringer han? Varför vill han veta? Och då tänker jag, tänk om han har varit med. Tänk om han har varit på samma plats. Och han är också, ja, varit med på något sätt i det här.
Jag vet inte vad ni tycker, men jag kan säga att det är en hel del med det jag får höra som förvånar mig. Och kanske är det som ger det allra mest tyngd ändå att det just är Monica som berättar att hon tvivlar lite. Hon som hittade Ulf Olsson och förhörde honom. Hon som är hjälten. Hon som alla applåderade när hon passerade i korridorerna på polishuset i Malmö. Hon kan inte utesluta att det finns fler inblandade i både mordet på Helen Nilsson och Jannica Ekblad.
Nu tror jag inte alls Ulf är oskyldig. Han har helt klart gjort det här, va? Men han kan ha haft någon med sig. Men sen tänker jag så här, om Ulf har haft en medgärningsman, så visst kan han ha haft. Men hela det här som jag berättar nu, det är liksom, det är så mycket slump tycker jag.
Ett möte som hon inte har kunnat få klarhet i, trots att det snart gått 19 år sedan dess. Och kopplingarna mellan det här mötet och Ulf Olsson är minst sagt häpnadsväckande.
Det är saken här att Ulf Olsson, han hade vi ett, vad heter det, hypnos för det här med en kvinna som kunde det här hypnotisera honom, därför att han påstod att han ville minnas och han ville hjälpa till.
Hypnosförhöret med Ulf Olsson hålls 4 månader efter han greps. Efter förhören gick Ulf Olsson till slut självmant med på att utsätta sig för hypnos när åklagaren föreslog det. Om det kunde finnas detaljer som kunde hjälpa både honom och polisen att få klarhet i varför hans DNA hade återfunnits på brottsplatsen, så ville han hjälpa till.
Sen om han var hypnotiserad eller inte, det vet inte jag. Eller om han bara inte vågar berätta det annars.
Hypnosförhöret hölls på polishuset i Kristianstad den 20 september 2004 klockan 10.20 till 12.10 och mellan 14.30 och 15.25. Det leddes av psykologen Barbro Roslund och är inlindat i stor sekretess. Samtliga närvarande i rummet har belagts med yppande förbud av chefsåklagare Per Andersson. Totalt 11 personer. Så Monica får inte berätta för mig vad Ulf Olsson sa under hypnosförhöret. Men det behöver hon inte heller, för det har Ulf Olsson själv gjort i bloggar, intervjuer och böcker. Ulf Olsson minns att han blir upphämtad vid sin stuga av sina vänner Henrik och Thomas i en röd Saab. Ulf Olsson uppger att han sedan tidigare haft en sexuell relation med de båda. Han känner Henrik väl. Henrik är ganska lång och smal, ljushårig som övergår i rött, röd mustasch. Thomas är kortare, mörkhårig och tjock. Henrik är 10 år äldre än Ulf Olsson, som vid den här tidpunkten är 37 år gammal. Den här kvällen, den 22 mars 1989, 2 dagar efter Helen Nilssons försvinnande i Hörby, vill Henrik och Thomas köpa hembränt av Ulf Olsson till en fest på en bondgård någonstans i Falsterbo. Ulf Olsson kommer inte ihåg vart de åker. Annars brukar ofta en vit Volvo med extra ljus på taket vara inblandad i de här festerna. Den är högerstyrd och har varit med flera gånger tidigare på liknande fester när Ulf Olsson agerat manlig eskort och sålt sin kropp till män i kostym och fluga. Men det är något som är annorlunda med just den här kvällen. När de väl kommer fram är det ingen som vill köpa hembränt. Ulf Olsson upplever istället som att han blir drogad, att allt flyter lite, svävar. Det luktar parfym, det är andra kvinnor där. Det brukade sällan vara på de här festerna. Ulf Olsson har ett minne av ett svart skynke som det ligger någonting under. Kan det vara ett barn? Senare på natten vaknar han upp hemma i sin stuga i Bokislund utan en aning om hur han kom hem eller när.
Det här, ska du komma ihåg nu vad Ulf berättade. Och till saken här, att efteråt så försökte vi då med hans hjälp få tag i Henrik och Thomas. Och vi lyckades. Jag förhörde den här Henrik i Malmö. Henrik berättade att det stämmer. Ulf Olsson fick ibland ställa upp på sex med män. Och han fick klä sig i BH och trosor och lite sånt där. Sen fick jag ju aldrig fram var platserna har varit.
Ulf Olsson berättar själv i media att han under hypnosen minns en sexfest i Falsterbo med herrar i kostym och fluga och ett litet barn under ett skynke. Och han misstänker själv att någon har stulit hans DNA under den här sexfesten, tagit en kondom och sedan placerat hans DNA i Helene Nilsson. En historia som betraktades som en galen och desperat lögn när han berättade den i intervjuer. Men det som jag reagerar starkt på är att Monica nu säger att den är Henrik som Ulf Olsson beskriver under hypnosen finns på riktigt. Att hon har förhört honom och att han bekräftar en del av det som Ulf Olsson mindes under hypnosförhöret. Att Henrik då och då skjutsade Ulf Olsson till sexfester.
Och slumpen då, att den här Henrik medger att Ulf har varit med på de här sakerna. Och haft sex med män. Ulf berättar att han har varit i stuga i Falsterbo och haft sex med män i fina kostymer. Och det kan man ju tänka sig att den här födelsedagen hade då. Och om det nu är hans sommarstuga de har varit i.
Ja, det är ju väldigt spännande faktiskt måste jag säga. Men,
Det finns en långsökt koppling mellan Ulf Olssons minnen från hypnosförhöret och den Hörbykille som Monica berättat om. Och det är att Monica har en känsla av att den här Hörbykillen kanske kan ha varit på samma fest som Ulf Olsson talar om under hypnos, eller att det rör Hörbykillens pappa, en företagsledare som ägde sommarstugor i Falsterbo.
Men oavsett vad, så det är ju ändå lite märkligt. Den här företagsledaren som ägde den här sommarstugan, när Helene mord begicks, han drog utomlands. Jag tror det var till USA. Han var borta ett år. Det var liksom någon konstig förklaring, minns jag, till hans flykte. Sen kom han ju tillbaka.
Hörbykillen agerade undligt och återkom till Monica för att få veta svaret på sitt DNA-prov. Och han hade träffat Helene i Falsterbo. Var han på något sätt orolig att de skulle hitta något spår av DNA från honom eller hans pappa, företagsledaren? Kunde det förklara hans underliga beteende?
Nej, men det finns många sådana konstiga grejer i vissa utredningar. Men jag tror att den här Hörbykillen, han har något på sitt samvete. Men om han
tror
han
lever han idag? Tror du?
Ja, det vet jag inte, men det tror jag väl.
Det låter ju för mig som en otroligt spännande ingång på någonting att just titta på det här sällskapet och liksom försöka forska vad det kan ha varit. Ja, någonting du,
hur ska man komma in på detta sällskap? Vi vet ju inte ens. Det är ju så här att den här Henrik i Malmö, det var han som ordnade till det här med Ulf skulle åka och ha sex med olika män. Och när han säger fina herrekostymer, det behöver ju inte vara den här Hörbykillens pappa och hans sommarstuga. Det kan vara något helt annat. Så att en ingång på en företagsledare i södra Sverige, nu är han visserligen pensionerad, kanske till och med död. Det måste man ha någonting mer än så här att komma med.
Ja, jo, jo. Nej, men...
Kanske säger kriminalinspektörer alltid så att man aldrig riktigt kan veta fullt ut. Att det alltid kan finnas fler inblandade. Men jag kan lugnt säga att jag är oerhört nyfiken. Alla dessa obesvarade frågor kring Hörbykillen och hypnosförhöret med Ulf Olsson tar helt över min tankevärld. Jag släpper allt annat jag håller på med och jag läser allt jag kan komma över om fallen. Mina barn talar ofta med mig, men jag hör dem bara på avstånd. Jag befinner mig i en annan värld.
Ah, ja. Ja, jag ser det nu. Nu ser jag det. Jag ser det nu. Mm. Jag ser det nu.
Mm. Det är lättare. Ja, god morgon.
Ja, god morgon.
Jo, jag ska kolla på en grej. Jag hade lagt upp så jag skulle prata i rätt ordning lite, men vart tog den vägen nu då?
En tid senare har jag samlat ihop en bank med frågor kring åtalet mot Ulf Olsson, och jag tar åter kontakt med kriminalinspektör Monica Olhed.
Ja, men när vi pratade senast så berättade du det här om Hörbykillen för mig.
Mm.
Och jag håller på med två eller tre andra grejer, men jag kunde liksom inte släppa det och började. Jag beställde fuppen och jag började läsa och massa saker. Och det var en sak som gick liksom helt i repeat på mig i huvudet som gjorde att jag vaknade så här tre på natten och bara tänkte på det här. Det liksom inte att släppa.
Okay.
Och det var att du sa att Hörbykillen sa att Helene satt i hans knä.
Mm.
För att varför skulle någon nämna det när en 10-årig flicka blivit sexualmördad liksom 13 år tidigare eller 14 år tidigare?
Alltså, ja, jag kan förstå dina tankar, men där tänker jag annorlunda. Därför att den här Hörbykillen som jag förhörde, han visste ju varför jag kom dit. Jag kom dit i egenskap av att jag jobbade med Helene-utredningen. Och när han berättade det här, att Helena hade suttit i hans knä, så var ju det i ett sammanhang. Han berättade då att hans syster var, alltså, hade barn som var kompis med Helen. Och när syrran hade varit i en sommarstuga som de ägde, eller familjen, eller ja, som de disponerade, så hade syrran haft med sig sin dotter och dotterns kompis Helen.
Mm.
Så att, om du förstår,
jag brukar inte ha 10-åriga tjejer i mitt knä om inte jag känner dem väldigt, väldigt väl, eller om min dotter. Men det gjorde att jag reagerade lite.
Nej, jag förstår.
Och,
I mitt sökande efter den Hörbykille som Monica berättat om, ansöker jag om att få veta namnen på alla misstänkta som blev topsade 2004. Men polismyndigheten hänvisar till sekretess och nekar mig tillgång till namnen, vilket är helt förväntat. De personerna är inte misstänkta för något idag, och eftersom att Ulf Olsson redan är dömd för brotten är nästan all annan information sekretessbelagd.
Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det förhöret måste ju ligga i utredningen.
Nej.
De som vi topsade.
Nej.
Aha. Okay.
Jag får inte se något sånt. Det är Ulf som är dömda mördaren, så att alla andra är nu fria.
Ja, då förstår jag.
Det är det som blir så svårt med det. Jag vet att du har yppande förbud runt omkring vad som hände i hypnosförhöret. Och han beskriver det som att han blir upphämtad av en kille som heter Henrik och Thomas två dagar efter att Helena försvunnit.
Mm.
Men jag vet inte om... Jag antar att han inte ljuger om vad han har upplevt om hypnosförhöret. Jag kan inte få reda på det eftersom det är sekretessbelagt. Men hans version är ju att han har varit på en fest med massa herrar som han har haft sex med. Och att det har luktat parfym. Det har varit andra kvinnor där. Och han upplever som att han blir lurad dit. För att de kommer dit och säger att de ska köpa hembränt. Eftersom han säljer hembränt. Men sen när de kommer till den här festen så vill de inte ha något hembränt eller någonting, och så upplever Ulf det som att han blir drogad och ligger i någon vattensäng eller någonting för att det gungar och svävar.
En anledning till att jag blev intresserad av informationen som Ulf Olsson uppger kom fram under hypnosförhöret är att det är hans enda försvar genom tingsrätt och hovrätt. Det är hans enda förklaring till varför hans DNA har återfunnits på brottsplatsen. Men eftersom Monica och alla andra som närvarar under hypnosförhöret beläggs med yppande förbud av chefsåklagaren, så får de inte prata om det i media. Jag kan inte låta bli att undra över vad Ulf Olsson kan ha sagt under hypnosen som var så extremt känsligt att 11 personer fick yppande förbud. En direkt konsekvens av yppande förbudet blir att det bara är Ulf Olsson som talar om vad han minns. Han beskriver det i intervjuer och att han dessutom många gånger över åren agerat manlig eskort på andra liknande sexfester som hållits i Limhamn, Trelleborg, Lomma och Skanör med män i kostym och fluga som ett hemligt sällskap. Men eftersom att det bara är Ulf Olsson som talar i media så framstår allt som fullständigt galna historier, som desperata förklaringar. Men är det verkligen bara det?
Om det är det som hände under hypnosförhöret eller inte, stämmer det att han själv sa att det enda lösningen var att någon annan hade planterat spermierna? Eller är det någonting av det som du kan bekräfta även fast du är belagd med yppande förbud?
Men det sa han ju, för att jag vet ju i förhören med Ulf Olsson, det här, alltså de vanliga förhören med Ulf Olsson, det här var inte hypnosförhöret, utan där vet inte jag om du har sett det här, för jag tror till och med att jag ställde frågan, hur kan det vara att din sperma finns i Helen? Har du inte sett det i förhören?
Jo, men jag tänker vad det grundar sig på, hur kom den dit så att säga?
Men det är klart att
hypnosförhöret så att säga.
Nej, det är inte någon hypnosförhör där, utan för grejen är ju att fakta är ju att hans sperma finns i Helen. Och då får ju han förklara den faktan. Om han inte har våldtagit Helen, då måste ju han tala om hur hans sperma då kan ha hamnat där. Och den frågan fick han ju. Och jag vill minnas att han sa någonting, att ja, men det har väl någon tagit den då, och så har han onanerat till honom och så har han stoppat in den i Helen. Någonting sånt beskrev han det, som jag minns.
Absolut, och det är så galet så att det är helt sjukt. Men om det enda jag reagerar på är liksom de minnena som kommer fram under hypnosförhöret, är att den här festen sker 2 dagar efter Helens försvinnande. Och att en kille som heter Henrik och Thomas hämtar upp honom och kör honom till den här festen. Men vet man att det hände 2 dagar efter Helens försvinnande? För i så fall skulle tidslinjen fungera för Ulf att någon har planterat hans spermier, för de tog dem på den här festen och sen så 4 dagar senare så hittar man Helen.
Först och främst, Thomas kan jag inte komma ihåg att jag har förhört. Henrik har jag förhört.
Han har en kille som heter Thomas också. Henrik och Thomas som hämtar upp honom.
Ja, men jag har inte förhört. För, som
I en
jag
röd minst, Saab.
Har jag förhört Thomas?
Nej, det kanske inte är. Man kanske inte hittade honom.
Nej, jag kan inte komma ihåg att vi hittade den här Thomas. Men... finns inte förhöret med Henrik med i fuppen heller?
Nej. Han omnämns bara liksom. För den här Henrik måste ju ändå känna många av Ulfs kunder. Och om det är någon av Ulfs kunder som har varit inblandad och utnyttjat Ulf, så då vet ju Henrik det.
Henrik bekräftade ju i förhöret att Ulf har fått ställa upp lite för män på det här sättet. Iklädda sig lite damkläder någon gång och underkläder. Och så kör det samtidigt olika ställen. Det har Henrik bekräftat i förhör.
Ulf Olssons begäran att polisen ska söka upp Henrik kommer i hans komplettering till förundersökningsprotokollet i oktober 2004. Men Monica förhör inte Henrik förrän i februari 2005, samtidigt som rättegången i Lunds tingsrätt pågår. För till en början misslyckas polisen med att finna Henrik på den adress som Ulf Olsson uppgivit, trots att han har ritat en karta som pekar ut adressen. Även fast historien om festen som hans vänner Henrik och Thomas skjutsar honom till är Ulf Olssons enda försvar, så finns inte det förhör som Monica håller med Henrik med i förundersökningsprotokollet.
När Ulf blev skickad till kunder kunde han flera gånger uppleva att liksom han vaknade upp dagen efter och inte riktigt kom ihåg vad som hade hänt. Så här, liksom, som att han hade fått en blackout. Och han har aldrig blivit liksom våldtagen eller misshandlad eller något sånt där. Men han liksom bara ett obehagskänsla att han inte kom ihåg vad som hade hänt. Och då menar han på att han tror att de ofta fick på någon sorts sexdrog som man dels skulle bli lite mer sexuellt aktiv av, men som då fick de konsekvenserna att man tuppade av då, att man ofta använde det i homosexuella relationer under...
Inte GHB?
GHB, precis. Ulf är också, han beskriver ju också vad han är för typ av sexuell person, så där han utför liksom aldrig oralsex eller analsex på någon, utan de får göra det på honom, så att säga. Mm.
Kan det som Ulf Olsson uppger ha funnits ett hemligt sällskap som träffades för sexmöten på bondgårdar i Skåne under slutet av 80-talet? Att någonting har hänt Ulf Olsson under en sådan fest? Han minns under hypnosförhöret att han vaknar upp från en sån utan att veta vad som har hänt. Är det också därför som Hörbykillen, som Monica förhör, agerar undligt och återkommer till henne flera gånger? För att han är orolig att Monica ska hitta något spår av DNA från honom eller hans pappa, företagsledaren. Jag tycker ändå det är misstänkt att ingen vill prata med polisen om de här sexfesterna, trots att det finns detaljer som pekar på att sådana fester kan ha ägt rum, både enligt Ulf Olsson och det förhör som Monica håller med hans vän Henrik.
Hela dagen har han suttit orörlig med blicken ner i bordet. Bilder på Helene Nilssons kropp insvept i svarta sopsäckar med ett blodigt knä som sticker ut visas på en bildskärm. Den åtalade 52-åringen rör inte en min. Helene Nilssons föräldrar och syskon, som fått gå igenom samma säkerhetskontroll som alla andra, tittar bort. Det är fullsatt i sal 1, men det är knäpptyst. 52-åringens advokat Sven Järnryd vänder sig till Helene Nilssons familj och säger att han inte försvarar de bestialiska handlingarna, utan det är hans uppgift att se till att hans klient får en rättvis rättegång.
Advokat Sven Järnryd, som var Ulf Olssons försvarsadvokat under rättegångarna i tingsrätten och hovrätten under 2004 och 2005, är idag 82 år och han driver fortfarande en advokatbyrå. Jag försöker få kontakt med honom för att få veta mer om varför Henriks vittnesmål om att Ulf Olsson då och då arbetade som manlig eskort aldrig togs upp under rättegångarna. Men tiden går utan att jag får något svar. Lite lustigt nog var det advokat Sven Järnryds oförmåga att återkomma till Ulf Olsson som gjorde att han till slut ville byta advokat när han skulle överklaga sin dom i hovrätten till högsta domstolen. Ulf Olsson ansökte därför om att få byta advokat till Peter Altin.
Jag sätter på högtalare på telefonen. Yes.
Det hade varit ganska lång tid innan man hittade någon misstänkt och så vidare. Så det var väldigt mycket känt och mycket hårt bevakat av medierna.
Precis när jag är på väg ut genom dörren till en fotbollsträning med min son så ringer advokat Peter Altin tillbaks. Och medan jag springer in i sovrummet tappar jag omgående datorn i golvet.
Och jag hade ju så mycket att göra även då. Alltså jag följde väl inte dig så väldigt minutiöst. Men så på något sätt om han ringde eller skrev brev kommer jag inte ihåg. Men han kontaktade mig och ville byta advokat. Vilket i och för sig inte är så kolossalt märkvärdigt om du blir fel mot ditt förnekande. Då är det, händer det ju tid som tätt att många dömda känner ett stort behov att klanka på advokaten. Men här var det lite utöver det vanliga. Han hade väldigt mycket synpunkter på hur det var i tingsrätten där han tyckte att advokaten jobbade tillsammans med polis och domstol på något sätt. Och där inriktningen var att få honom att erkänna. Och vilket ju i varje fall inte är advokatens eller domstolens uppgift.
Advokat Peter Altin är idag 81 år och han har under sin karriär arbetat med några av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Bland hans klienter kan nämnas Anna Linds mördare Mihailo Mihailovic, kändisbrottslingen Clark Olofsson och den oskyldigt livstidsdömde Joy Rahman. Advokat Peter Altin kom i kontakt med Ulf Olsson under 2005.
Men vilket fall som helst så hörde han av sig hela tiden och ville byta. Jag sa det att blir jag förordnad i högsta domstolen så ställer jag upp. Då hade han ju dömts först, om man kommer ihåg det, till livstidsfängelse och sedan till rättspsykiatrisk vård. Och han kände ett stort behov av att få någon som han då upplevde mer engagerad i fallet.
Ulf Olsson uppgav att Sven Järnryd dröjde med att återkomma när Ulf Olsson sökte honom på telefon från häktet och att Sven Järnryd åkte på semester under förundersökningen. Att han upplevde att han inte arbetade för Ulf Olssons bästa.
Man ska också vara försiktig när man lyssnar på de som säger att de inte får kontakt eller att advokaten inte gör som man tycker de ska göra. Ofta är det ju deras egna uppfattningar, men i det här fallet så får man nog säga att om bara hälften var sant som man sa, så var det alldeles för dåligt uppställning i ett sånt uppmärksammat och dessutom ett mål där resultatet kunde bli precis som det blev, alltså det de strängaste straffen. Jag tycker jag det är ett renlighetsbad att verkligen göra allt man kan. Så uppfattar Ulf att Sven Järnryd gjorde.
Medan Lunds tingsrätt fastnade för skillnaderna i de rättspsykiatriska experternas bedömning av vad som orsakat den allvarliga psykiska störning Ulf Olsson lider av och svårigheten att med säkerhet bedöma hur han mådde 1989, så har hovrätten accepterat experternas gemensamma slutsats att han även 1989 led av en allvarlig psykisk störning. Och då säger lagen att Ulf Olsson inte får dömas till fängelse.
I hovrättens dom kan man läsa den samlade rättspsykiatriska bedömningen om hur de ser på Ulf Olssons motiv till brotten och varför han bör dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Ulf Olsson har av tingsrätten bedömts skyldig till 3 åtalspunkter: människorov, grov våldtäkt och mord. Av den rättspsykiatriska undersökningen framgår att Ulf Olsson begått de åtalade gärningarna under påverkan av sammansatt psykisk störning, transsexualism, personlighetsstörning och alkoholberoende. Denna störning har förelegat under en tid före brottet och föreligger fortfarande. Brotten har begått sekundärt till ett impulsgenombrott som är förenligt med den sammansatta psykiska störningen. Det har inte varit möjligt att utreda vilka unika faktorer som utlöst impulsgenombrottet. Därför är det svårt att bedöma risken för återfall i allvarlig brottslighet. Brottets allvarlighet och den sammansatta psykiska störningen gör så att osäkerheten med avseende på vilka mekanismer som lett till brottet gör det rimligt att konkludera att det finns risk för framtida brottslighet av samma slag. Riskökningen motiverar domen på särskild utskrivningsprövning.
Om högsta domstolen skulle besluta att pröva ärendet så blir det inte i skuldfrågan utan vilket straff Ulf Olsson ska få. Därför tänker advokat Sven Järnryd råda Ulf Olsson att inte överklaga. Chefsåklagare Per Andersson ser gärna att frågan om livstidsfängelse eller vård för Ulf Olsson prövas i högsta instans.
Jag kan ju inte säga att hovrätten har gjort fel. Däremot är det möjligt att man kanske skulle få en annan bedömning om en högre instans prövade. Så att jag tänker ta kontakt med riksåklagaren och diskutera möjligheterna att föra upp det.
För det är en svår otäck historia tycker jag. Att det bottnar ju faktiskt i att högsta domstolen borde ha sett till att han fick den advokat som han ville ha. För det är ju också så i det här fallet som i andra, att om man begär att man vill bli biträdd av någon och man säger nej, så redan där kan de känna att man har hela rättsapparaten mot sig.
Ja, men hela svenska folket dömer honom inom några timmar. Och jag menar, då handlar ju polisarbetet snarare om att liksom få pusselbitarna att passa snarare än att lösa brottet, så att säga. Det misslyckades man ju med 1989.
Ja, men så upplevde han ju också att det fanns inga motiv, att det fanns ingenting i hans bakgrund och så vidare. Och bevisningarna som man tänker sig att det ska vara bortom rimligt tvivel, som Högsta domstolen säger vi. Vilket innebär egentligen att det ska vara i stort sett omöjligt att han skulle vara oskyldig. Men så att bevisningen var ju absolut svag i den bemärkelsen. Och det var ju det han kände och ville då få hjälp till Högsta domstolen. Men det fick han ju inte, att han fick ju inte något och skulle försöka lite själv, och det är lite svårt. Så att huruvida han är oskyldig eller inte är väldigt svårt att säga, framförallt så lång tid efter.
Jag har digitaliserat förundersökningsprotokollet på 1200 sidor. Jag kan nu söka på kodord som bilar, färger, orter, utseenden och beskrivningar. För att kunna utveckla min egna teori, min alternativa version, har jag börjat bygga en ny grund baserat på de oklarheter jag har funnit. För det har hunnit bli många tveksamheter kring de bevis mot Ulf Olsson som jag har synat. Ingenting är så glasklart som jag skulle önska när en person har dömts till det strängaste straff vårt land kan utdela. Ulf Olsson ser inte alls ut som grisen som Jannica Ekblad skulle träffa samma kväll som hon blev mördad. Jag har hittat den riktiga grisen. Jag vet hans namn. Jag har hittat något som skulle kunna vara hans stuga som Jannica skulle besöka. Jannicas väninna Angelie beskriver den i förhör, och det är i princip uteslutet att det är Ulf Olssons stuga som hon beskriver. För stugan ska ha en altan med sittbänkar på framsidan och en manuell pump för vatten i köket. Det fanns inga grannar inpå som vid Ulf Olssons stuga. Angelie utsätts också för ett mordförsök bara några dagar efter sitt förhör hos polisen. När jag läser förhören upplever jag det som att hon är rädd för att tala med polisen om sin väninna Jannica. Men den omständigheten presenteras inte ens av Ulf Olssons försvarsadvokat Sven Järnryd, fast det berör ett vittne i mordutredningen. Och till saken hör att en dömd Ulf Olsson hade en gipsad arm när mordförsöket begicks. Vi får också veta att mannen som försökte strypa Angelie med ett hundhalsband inte kallas för Ulf. Han kallas för Bengt. Och att mannen försöker strypa Angelie med ett hundhalsband är också en mycket viktig detalj som vi ska återkomma till lite senare i serien. För när Jannica Ekblad hittas mördad så har mördaren noggrant tvättat bort allt blod från de sår som uppstått i samband med misshandeln, och det finns inga fingeravtryck någonstans på Jannica Ekblads kropp. Däremot finner kriminalteckningar ett antal hundhår. Och en annan besynnerlig detalj, det ligger även pellets djurfoder bredvid kroppen, och kriminaltekniker konstaterar att det har lämnats där samtidigt som kroppen.
Jag har ju begärt ut fuppen, och då har jag begärt ut alla förhör. Och det jag skulle vilja är att lyssna på ljudupptagningarna från förhören, det har jag gjort på andra, men det fick jag nej från på polisen när jag begärde ut.
De kvar alltså.
Ja, de finns.
Det skulle jag absolut tjata på, det. Sen kan man naturligtvis kolla, och den som säger nej har väl någon chef som har utgått ifrån. Som vi har några vakna timmar per dygn, då kan man ju prata med honom eller henne.
Ah.
Så det, chansen finns säkert att, jag är lite överraskad att det finns kvar ljudband fortfarande.
Vad skulle jag behöva hitta idag för att få resning i högsta domstolen?
För det första måste du ha in hela materialet, hela förundersökningen, fuppen och även slasken. Det är ju då polisen och ibland då åklagaren som beslutar vad som ska ingå i förundersökningen. Själv kan du tycka att andra saker som man då inte har tagit med men som finns i slasken kan vara värdefull. Så det tittar jag i stort sett alltid. Gick jag tittade, man fick ju inte det, utan man fick åka dit till polisen själv och sitta och titta på det.
Advokat Peter Altin tipsar mig om att kolla slasken på polisutredningen. Problemet är att den är stor. Slasken är ungefär 35 till 40 000 sidor. Ingenting finns digitalt, allt finns bara på utskrivna A4-or. Den information som finns i de förundersökningsprotokoll som jag har beställt är endast det som anförts som bevis i åtalet mot Ulf Olsson. Allt annat material ligger nu i den så kallade slasken. Man måste därför först veta vad man ska fråga efter. Sedan går en arkivarie igenom slasken och ger ut informationen. Men först efter att allt genomgått en sekretessprövning.
Jag kan hjälpa dig med att jag hade fått en hel del material av Ulf. Och se om jag sparade nämligen när jag gjorde det rent på byrån. Ska höra om de kan hitta den på byrån. Så det kan finnas brev mellan mig och Ulf. Det kan finnas hans synpunkter.
När Ulf Olsson anhölls 2004 och jag betraktade allt via media så var jag själv övertygad om Ulf Olssons skuld. DNA visade tydligt att Ulf Olsson var skyldig och jag blev därför chockad när advokat Peter Altin säger att bevisningen mot Ulf Olsson var svag. I media rapporterades en helt annan bild. Ulf Olsson var tydligt skyldig. Han tiger bara. Han vägrar bara att berätta om sina brott.
Advokat Per E. Samuelsson som följer rättegången i Lund menar att bevisningen är stark.
Han har stark teknisk bevisning som binder den här mannen till försvinnandet, bortrövandet, våldtäkten på Helen. Och han har också stark teknisk bevisning som tyder på att Jannica Ekblad mördades i hans sommarstuga i augusti månad 1989. Sen spär han på det med att ha bevis på att den här mannen själv har kontaktat polisen den 28 maj i år och faktiskt tagit på sig skulden för båda morden. Så sammantaget så tycker jag att redan nu känns som att det blir väldigt svårt för mannen att ta sig ur det här. Och inte blir saken bättre av att han säger att han inte kommer ihåg någonting.
Men när jag läser igenom domen igen så förstår jag att advokat Peter Altin har rätt. Åtalet baseras på en så kallad indiciekedja. Och här behöver vi stanna upp lite och klargöra vad indicier är för något. För det är ett mångtydigt begrepp. Indicier är en sorts indirekta spår av en brottslig gärning, en sorts anledning till misstanke, till exempel motiv, hot, hur den misstänkte agerar före och efter brottet. Och det är lite luddigt, lite svårt att nyansera, för ett indicium kan i sig varken bevisa eller motbevisa något. Om vi tittar på ett indicium i Ulf Olssons fall, så kan till exempel DNA-beviset i form av spermier som återfanns hos Helene Nilsson i sig inte bevisa någonting. Det DNA-beviset behöver stöd av andra indicier för att fastställa att Ulf Olsson har mördat Helene Nilsson. För indicier får sin funktion först när de samverkar. Den indiciekedja som åklagare Per Andersson presenterar i åtalet mot Ulf Olsson och som vi kommer att gå igenom i detalj i den här dokumentärserien bygger på tre stycken tekniska bevis. Spermier, blodspår och ett simkort som det har ringts anonyma erkännanden ifrån. Enligt tingsrättens dom ska de indicierna, det vill säga de tekniska bevisen, tillsammans bilda en beviskedja, ett bevisfaktum som får dem att anta att det bevisat bortom alla rimliga tvivel att det är Ulf Olsson som är gärningsmannen i både mordet på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Men, och det här är ett stort men, och anledningen till att bevisningen mot Ulf Olsson är svag. För en indiciekedja innebär också att om ett av de tekniska bevisen faller så faller alla eftersom att de är beroende av varandra för att samverka.
Kan inte du berätta för mig den här natten som du höll förhör med honom klockan 01.20 liksom, i juni när ni hade fått DNA-träffen? För han var ju ganska kraftigt berusad, men hur var ditt intryck av honom så här i efterhand om vi tittar tillbaka?
Ja, då, jag kan säga så här, när han kom in så jag kunde inte direkt se på honom att han var berusad. Men när vi började förhöret så han verkar så, vad ska vi säga, frånvarande. Och han tittade mycket ner i golvet så här och tittade inte riktigt på mig hela tiden. Och verkade lite, då började jag ju märka lite att han var berusad. Och när jag delgav misstanke så förnekar ju han alltihopa ju. Att det var inte han. Och sen helt plötsligt när jag bytte spår, när jag började prata om hunden eller någonting annat, då liksom vaknade han upp. Och då, eller ja, då var han talbar på ett annat sätt. Så en stund så började jag fundera på, spelar han full? Men jag tror egentligen sen inte att han gjorde det, för att sen sa han att jag fick dricka sprit när polisen var där och hämtade mig. De hade inte koll eller någonting sånt där, menade han. Och det vet inte jag om det stämmer. Men sen efter en stund så förstod jag det, och när jag liksom sa att att han har med det här att göra. Nej, nej, men så, det har du. Liksom beslog honom bara rakt upp. Det har du. Du har ju gjort någonting här. Eller jag kommer inte ihåg hur jag formulerar mig. Eftersom hans sperma fanns i Helene. Nej då. Det hade han ju inte. Och slog ifrån sig. Och det var ju bara för att jag beskyllde honom. Bara där. Men... sen efter en stund så började jag förstå att han är faktiskt berusad. Och dessutom hade vi ju ingen advokat med på natten då, vilket man bör ha vid grova brott alltid. Det här var ju ett 24-8 förhör som vi kallade det. Innan han skulle frihetsberövas eller anhållas då. Så därför bröt jag förhöret till slut.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/acast.
Enligt Ulf Olsson så kommer han inte ihåg hur han blev tillförordnad en advokat dagen efter det första förhöret när han var onykter. Men härifrån går allting väldigt snabbt. Förhöret som Monica beskriver hålls under natten till midsommarafton 2004. Under midsommarhelgen kablas det ut nyheter i media om den gripne 52-åringen. Om den DNA-träff som polisen har fått. Att man nu äntligen kan klara upp mordet på Helene Nilsson. 3 veckor senare, den 11 juli 2004, är det en lång artikel i Expressen om att Ulf Olsson kan vara Sveriges värsta seriemördare genom tiderna.
Liksom jag förstår att det hade ju du i bakhuvudet och alla andra hade ju det. Det hade jag även som tittade vid sidan av från media att spermierna fanns ju där, så han var ju skyldig. Men upplevde du honom liksom som så här smart, hotfull, arrogant, apatisk, liksom otrevlig, hånande? Eller vad var det för människa som dök upp?
Han var inte hotfull. Men alltså, jag kommer inte riktigt ihåg. Han var nog mer lite så här... du har inte ljudfilen förresten.
Jag har begärt ut ljudfilen, men jag fick nej från polisen, men jag har överklagat det, så det ligger hos stadens jurister och jag hoppas att jag ska få tag i dem.
Ja, för den var ju liksom mer så här, alltså nej, jag kan inte uppleva honom hotfull, mera, ja, han var inte likgiltig, det vill jag inte påstå heller, för han beskyllde ju, eller han förnekade det här jag beskyllde honom för. Alltså jag minns inte eller exakt hur. Men han var väl lite mer åt det apatiska hållet i så fall, kan jag tycka.
Jag har ju läst förhöret och det jag får fram av det där är väl att han gråter och saknar sin hund och inte förstår. Han säger bara, varför gör ni så här mot mig? Just... varför gör ni så här mot mig? Han förstår ju inte vad...
Nej, ja. Det kommer jag ihåg nu, att han var väldigt bekymrad över sin hund, vart den skulle ta vägen. Det minns jag. Och när vi pratade om hunden, då blev han helt plötsligt samarbetsvillig. Eller ja, då pratade han ju. Men det kommer jag ihåg att han var väldigt beklämd för det här. Och jag tror faktiskt att det redan i det första förhöret som han påstod att det här DNA-provet måste vara fel. Jag vet att han säger det sen, men jag tror till och med att det var i första förhöret. Jag kommer inte riktigt ihåg, det vet du kanske du.
Ulf Olsson uppger, precis som Monica säger, att det måste vara något fel på DNA-proverna redan i det första förhöret den här natten, när han förhörs onykter i 1 timme och 25 minuter. Och han säger samma sak under alla kommande förhör. Men exakt vad som sägs under förhören med Ulf Olsson vet jag inte. Jag kan bara läsa sammanfattningen av förhören som skrivits av en kriminalinspektör i efterhand. Jag hittar istället de första ledtrådarna till mysteriet någon annanstans. I en bok. 2005 skrev Ulf Olsson boken Utan rättssäkerhet. Jag sträckläste boken i hopp om att någon information skulle ligga dold där. I boken uttrycker Ulf Olsson sin besvikelse över det svenska rättssystemet. Hur han upplevde att alla var förberedda på att åtala honom på grund av DNA-matchningen. Att åklagaren var aggressiv och samarbetade med en reporter för att svartmåla Ulf Olsson redan innan rättegången hade börjat. Att hans egen advokat, Sven Järnryd, på något sätt arbetade tillsammans med polis, åklagare och domstol.
Ulf Olsson hittar ju den här nu, va?
Jag har sett boken där. Jag...
Ja, alltså, den här fick jag av Nina, om hon nu heter Nina. För bara göra en kort historia så.
Det är en vacker dag i juni 2022 när jag möter upp advokat Peter Altin, som direkt erbjuder sig att ta en tur med båten. Men som tur är så dyker ett oväder upp, för jag gillar inte båtar nämnvärt. Dessutom är jag väldigt intresserad av en annan sak. Och det är hur det kom sig att Peter Altin ställde upp på att skriva förordet till Ulf Olssons bok Utan rättssäkerhet. Med tanke på den mediestorm och hat som rådde mot Ulf Olsson.
På den här tiden hade jag ju så jävla mycket. Så jag behövde egentligen inte några sådana spektakulära grejer, va. Men han tjatade väldigt. Och så du måste hjälpa mig, så berättade han om sin advokat som jag kände lite från Lund och så vidare. Och sen så säger han att han ville att jag skulle biträda honom i högsta domstolen, vilket de inte gick med på.
För att jag pratade med Rickard, som var han som gav ut boken.
Okej.
Okay. Han berättade liksom att han har fått så jävla mycket skit för att han har gett ut den där boken.
Jag förstår.
Han har gömt den på biblioteket i Hörby.
Ja, det står ju så, Rickard Arvidsson. Sådde han några överhuvudtaget då?
Nej, inte många. Ja. Så.
Boken Utan rättssäkerhet skrev Ulf Olsson tillsammans med en släkting som använde sig av pseudonymen Nina Olsson. Nina tar i boken ingen ställning till om Ulf Olsson är skyldig eller oskyldig, men hon hjälpte honom att formulera sin version, något som Ulf Olsson aldrig ansåg att han fick göra under polisutredningen och de efterföljande rättegångarna, då hans advokat ständigt avrådde honom från det.
Och då säger han så här att jag ringde honom för att jag försökte få tag i Nina. Jag vill prata med henne, ja. för det står i boken också att de har samlat, de tackar i tackgrejen, så här, tack för allt material som jag samlat, så jag tänkte kanske det kommer finnas något material från Ulf kvar som hon hade. Men då berättar Rickard för mig att, han berättar för mig att du hade försökt ta kontakt med henne någon gång för länge sedan, och han sa att då hade han hört av sig till Nina, och då hade Nina svarat att nej, jag vill inte göra några intervjuer. Taget. Min släkt har bett mig att inte aldrig någonsin prata om det här mer, för att det blir så hemskt för alla dem.
Men det var nog för att Ulf var på mig att jag skulle på något sätt engagera mig både i målet. Det här med boken kom senare. Och då ville jag ju, om jag skulle skriva, vara med på något sätt i boken, så ville jag ju veta vem är hon. Så det kan nog stämma att jag försökte få tag på henne. Men vi hade kontakt sen, på något sätt. Mer brev därför att vi hade väldiga diskussioner hur förordet skulle se ut. Jag sa det att jag kan inte, eftersom jag inte kan målet, så kan jag inte gå in och peka åt något håll, vilket det är. Så det är ju en jävla reservation jag ser att jag gör. Och sen har jag sett nu att hon tackar lite för det också i slutet. Så.
Nej, och Rickard sa också liksom att det hade gått och ger ut boken om inte du hade liksom som seriös person haft skrivit någonting. Liksom. Så du blev väl lite
utnyttjad i det avseendet. Ja, men vet du varför? Det huvudsakliga anledningen till att jag ställde upp och skrev det här förordet, som jag ändå tycker är ganska försiktig när jag läser det nu. Hade det varit nu senare år så är jag mindre försiktig. Det var att man sa nej till att få ordna på hans önskan mig till försvara. Om någon ligger i ett mål där du kan riskera antingen bli inlåst på psyket eller få livstid, så tycker jag det är en självklarhet att han ska få den advokat han vill ha.
Varför fick han?
Nej, det vet jag inte. Men de tycker väl att det blir för dyrt, eller de tycker vad som helst. Alltså.
Kanske var det som Peter Altin säger, en fråga om kostnader för staten. Ulf Olsson var fattig nästan hela sitt liv och levde på knappa resurser. Och om man vill byta den offentliga advokat som man har blivit tilldelad, så måste man ange sina skäl för det. Ulf Olssons skäl för byte bör i den kontexten anses som giltiga. Men staten gör också en avvägning över kostnaderna, vilket innebär att det är lättare att byta advokat om inte försvarsadvokaten lagt ner tid som staten kommer att behöva ersätta. Advokat Peter Altin vet än idag inte varför Högsta domstolen sa nej när Ulf Olsson ville byta advokat.
Men där tycker jag väl att liksom, någonstans är det lite underligt att det som du reagerade på för början, att han inte fick byta.
Jo, men jag vet inte om han motsatte sig bytet, det vet jag inte. Vi hade några samtal. Jag vet att i Hivmannen, den advokat som han hade utsett då, han ville inte byta. Det skiter man ju ibland när Mijajlovic ville byta till Högsta domstolen på skäl som jag inte ens har gått in i boken med, så hade jag ingenting mot det. Men om Sven Järnryd ville eller motsatt sig, det vet inte jag, kommer inte ihåg.
Ända sedan jag var liten har jag varit rädd för att bli oskyldigt dömd. Frustrationen har bubblat inom mig när jag sett filmer och läst böcker med oskyldigt dömda. Det har för mig alltid varit den totala definitionen på orättvisa. Och innan vi skiljs åt så berättar Peter Altin något för mig om Ulf Olsson som ger mig mardrömmar en lång tid framöver.
Jag hade kontakt med honom. Han skrev mycket. Men det jag mest kommer ihåg, och som fortfarande finns i medvetandet, det är antingen han sa det på telefon eller att han skrev ett brev. Där han sa att det finns ingen framtid. Jag sitter nu på rättspsyket. Han fick ju det i hovrätten till sist, va? Tydligen var det väldigt hallåande i tingsrätten och en domare som var mycket märklig som ville att han skulle erkänna och hela den biten. Men så dömdes han till rättspsykiatrisk vård. Och det här är vad han har sagt, jag har inte kollat om det är rätt. Då säger han så här att ska jag ha en chans att komma härifrån så måste jag underkasta mig en behandling. Utan den så har jag aldrig möjlighet att komma härifrån. Ja, okej, tänker man då. Det är väl bara att gå in i den. Ja, men då kräver de att jag ska erkänna. Då ska jag få behandling. Annars kommer behandlingen inte göra nytta. Och eftersom jag inte har gjort det här kommer jag inte kunna erkänna. Och eftersom jag inte erkänner så kan jag inte få behandling. Och får ingen behandling kan jag inte komma ut. Det brevet kommer jag ihåg. Det kom fram till mig några dagar, möjligen någon vecka efter att han hade tog livet av sig. Då hade han förklarat att jag har ingen möjlighet. Men det är först en minst. Det kommer jag aldrig härifrån. Det kommer jag ihåg.
Ulf Olsson är kanske en av Sveriges mest hatade människor. När han den 10 januari 2010 skriver ett meddelande på sin blogg från rättspsykiatriska anstalten i Sundsvall. Här sitter jag i förutbestämd förvaring resten av livet för att bli kränkt av en maliciös personal, förnedrad för brott som jag inte gjort mig skyldig till. påhittade symptom och sjukdomar som till exempel transsexualism. Jag mår inte bra av denna falskhet, av alla dessa lögner och förnedringar. Det förekommer också en fruktansvärd särbehandling här. Ingen normal människa skulle må bra av en sådan behandling. Jag kommer aldrig att få vare sig frigång eller permissioner om jag inte erkänner. Orkar inte ens med att vänta på hur det ska gå med mina ärenden vid tingsrätten i Malmö och Stockholm. Jag hoppas att någon med kurage vill ta tag i mitt fall och reda ut vad som har hänt. Inte minst för de anhörigas skull och då även mina egna anhöriga. För min egen del har jag absolut ingenting att se fram emot eller att leva för. Utan jag kan ta läkare och psykologer på orden. Det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö, än att sitta här som en levande död. Drygt en timme senare hittas Ulf Olsson död i sin cell. Han har hängt sig. På sociala medier frossar man i Ulf Olssons död i kommentarerna att han har fått vad han har förtjänat. Monstret har dött. Tingsrätten anger i sin dom mot Ulf Olsson att deras fantasi inte räcker till för några alternativa scenarion. De anser det vara verklighetsfrämmande. Och jag tycker det är väldigt obehagligt att deras fantasi ska spela en avgörande roll i deras beslut. Och jag ska förklara varför. För att tingsrätten ska kunna döma Ulf Olsson baserat på en indiciekedja bortom allt rimligt tvivel ska frågor om vilket motiv som låg bakom brottet besvaras. Hur, var, när och vem som begick brottet. Och i domen mot Ulf Olsson kan jag bara utläsa vem som har åtalats för morden. Motivet saknas än idag. Och för första gången i mitt liv börjar jag tvivla på vårt rättssystem. Och det som skrämmer mig med domen mot Ulf Olsson är att det inte får finnas utrymme för alternativa händelseförlopp. För i ett åtal ska det vara praktiskt taget uteslutet att det kan ha gått till på ett annat sätt än det sätt åklagaren påstår. Det innebär att alla andra rimliga alternativa händelseförlopp ska vara uteslutna. Är de inte det, har åklagaren inte fullgjort sin bevisbörda. Och nu har jag hittat det i polisutredningen om mordet på Jannica Ekblad. Spår efter alternativa händelseförlopp och andra gärningsmän. Tydliga spår på att åklagaren inte fullgjort sin bevisbörda. Och även om det än så länge bara är spår efter ett annat händelseförlopp och inte bevis, så betyder det en hel del för min framtida utredning. För mitt nästa steg. För till skillnad från en kriminalinspektör, utredare eller åklagare har jag inget uppdrag, inga chefer, inga order eller hypoteser som jag måste följa. Det här är min egna utredning och jag kan göra lite vad jag vill. Jag tillbringar bara min egen tid med att försöka lösa alla mysterier jag stött på. Och från och med nu kommer jag anta att det är något fel på åtalet mot Ulf Olsson. Att bevisen inte är det de ser ut att vara. För chansen finns att om ett av bevisen är felaktigt, så är alla andra också felaktiga. Om Ulf Olsson inte har mördat Jannica Ekblad, har han då mördat Helene Nilsson? Om han inte har det, så ligger en annan sanning begravd någonstans. En djup hemlighet som bevarats i över 33 år. Och i jakten på den hemligheten har jag en ledtråd som jag inte har berättat för er. En ledtråd som bara jag vet om. Jag vågade aldrig berätta den för någon annan under mina intervjuer. En ledtråd som jag tänker berätta för er nu. Men det här, det är en lång och sagolik historia.
Då Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 3 av Att skapa ett monster. En serie i 8 delar producerad av Alexander Mork. Exekutiv producent Nils Bergman. På attskapaettmonster.se kan ni själva fördjupa er ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer och förundersökningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.